Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkommen till Lilla Namos stad. Jag är stadsplanerare på Ramböll där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Så där. Okej. Hej.
Hej!
Hej Apollo.
Hej Lilla Namo.
Fredrik Apollo. Jag brukar oftast presentera mina gäster. Men för det första så är du inte en gäst för mig. Du är mer som familj.
Love you.
Och vi kom fram till härom veckan att vi har känt varandra sedan 2007.
Ja.
Vi träffades på klubben. Dansandes mot varandra. Alltså jag har väldigt dåligt minne, men jag minns den där situationen eller den händelsen jättetydligt fortfarande. Mm. Alltså det var som att jag bara nyktrade till och såg dig och vår energi möttes.
Jag sitter och ler nu framför dig. Jag kommer ihåg, tack, fortsätt, I love you.
Och klubbliv är ju mer än en del av Levande städer. Och har under min ungdom och såklart din ungdom, även om vi fortfarande är unga, varit en stor del av, jag skulle nästan vilja säga så här, hur det har format en som person.
Absolut.
Att man har fått uttrycka sig i dans och i mötet med andra människor. Och idag ska vi prata om alla mina favoritämnen, nämligen nattliv, gentrifiering, vem som har rätt till staden och också som en utgångspunkt i New York.
Ja.
Men först, berätta om dig själv.
Uff, jag är snart 50 år. Fan, nästa år, the big 5-0. Jag är en gammal bög. Jag har levt ett rätt så vilt, kärleksfullt, galet mötesliv med massa olika människor. Jag kom från en skog i Värmland där jag av ett mirakel kom in på den kungliga svenska ballettskolan när jag var 12. Och då flyttade jag hemifrån och bodde i en fosterfamilj i Hässelby och började dansa ballett på elitnivå. Och det var en väldigt våldsam period med liksom övergrepp och mobbning och skit. Och att försöka komma ut som bög på ett AIDS-80-tal. Men den ilskan och den frustrationen gjorde att jag efter 9:e klass drog till New York. Där jag då flyttade dit när jag var 17. I en väldigt speciell tid. Och började syssla med klubbliv, med housemusik. Sen började jag släppa musik på mitt 90-talet. Och blev popstjärna i England, turnerade runt. Och det har skapat en slags galen härlig minnesbank. Så sen har gjort att jag har skrivit en bok om det här. Jag har hållit på med pjäser, monologer. Det jag pratar om städer, indirekt såklart. Jag har också även bott i Damaskus en tid. Som är en fantastisk stad med väldigt fantastisk subkultur. Fantastiska möten. Men just städer och möten är egentligen det jag är och skriver om. Så det är väl det som är mitt liv. Städer och möten.
Mm.
Massa sex.
Underbart.
I love it.
Men för vi har pratat lite om lite off inte off camera för det är ingen som filmar oss just nu, men vi har pratat om just det här mötet som vi hade 2007.
Ja.
Och hur det kopplar lite till den här tesen av när vi pratar om New York och möten.
Visst.
Och hur det på något sätt finns kvar men försvunnit ur ett gentrifieringsperspektiv.
Betydligt svårare i så fall att kunna mötas, absolut.
Berätta lite om när du såg det här förändras.
Jag bodde då, alltså 1990 kom jag för första gången till New York, 17 år. Jag bodde i Hell's Kitchen som då var hell. Nu är det en så här gentrifierad stadsdel med massa coffee shops, gaybarer. Det var liksom pimps, pushers and prostitutes. Och där försökte jag navigera mig som en ung bög. Jag var där för att hitta min familj. Jag visste att de fanns i New York. Club kids, galna människor. Och med utan internet, med tentaklerna ute och uppfilade, så hittade jag till massa fantastiska klubbar runt Hell's Kitchen, runt Times Square, som var lekplatser för oss unga, arga, queera kids från hela New York. Bronx, Brooklyn, Queens, Jersey, Manhattan liksom. Och inte bara vi unga, en blandning av äldre, de som hade dött i AIDS, var där som slags mentorer. Jag blev adopterad av en gay daddy, and that was not sexual. Det var en äldre man som jag fick bo hos, tog sig an mig. Som var livsviktigt för mig att sitta och kunna fråga allt det där som jag kunde fråga mina föräldrar. Även om de inte var homofoba, jag har underbara föräldrar. Men de är inte bögar, pappa har inte bögsex. Så jag fick fråga allt om hur kom du ut? Hur var det första gången du hade sex? Gjorde det ont? Hur är det? Alltså alla frågor man ett barn behöver ställa fick jag ställa. För de här klubbarna var så mixade, var så inter-age, alltså olika åldrar, olika klasser. Och det var helt fantastiskt. Jag kan säga att det räddade mitt liv. Mm. Jag var med om övergrepp, sexuella, som våld, som allt möjligt. Det var väldigt tungt på 80-talet. Men där fick jag träffa andra kids med liknande erfarenheter. Så vi dansade och vi vågade och vi pratade. Så den här klubben, den här tiden i början på 90-talet räddade mitt liv. Sen började jag se förändringen från till när jag bodde där. Det var runt 1998. Så började en Dean and DeLuca, en sån här deli, schmancy deli store. Flyttade, för då bodde jag också i East Village till en början. Och Lower East Side som var sådär mixat.
Och för de som inte har varit i New York, vad är det liksom för typ av område?
Först jag pratade om klubbarna, låg på i Midtown kan man säga, runt liksom Times Square som är mittpunkten av Manhattan. Stökigt då som fan. Sen så ligger det längst ner, så finns det som heter East Village och Lower East Side. Det är liksom gamla arbetarklasskvarter, liksom nedanför Houston. Alltså där gatorna i New York får namn och inte heter bara första, andra, tredje, fjärde. Det är Lower East Side, så nedre Manhattan, nedre östra Manhattan. Och där bodde jag från och till. Och då kom jag, så kom ihåg 1998 där omkring, så kom det ner en sån här Dean and DeLuca schmancy deli store som man bara såg på Upper West Side tidigare. Och då bara, aha, det börjar bli fint här nu. För nu kan man köpa i snordyr mozzarella. Och då visste inte jag gentrifiering riktigt vad det var ännu. Så här. Jag har inte riktigt tänkt på det. Men det var så tydligt. Och sen började jag se att det var en perfekt balans där i mitten på 90-talet. Det var öppnas gallerier och det började öppnas klubbar. Det var så här nice. Och inte lika våldsamt som det var i början på 90-talet. Men sen märkte jag mer och mer så här hur klubbarna började försvinna. Och mer vit övermedelklass började cirkulera i området. Och det var väl det jag kunde se hands on liksom. Sen så var inte jag, sen inte jag bott där. Och jag har hängt på andra ställen och var tillbaka i New York 2017 när jag researchade för min bok som jag skrev. Och då var det så här, det var helt, det var liksom, det var Lidingö. Och det är inget fel på Lidingö. Men det är så här, det är så här, min gamla lekplats, mina gamla liksom dynamiska mötesplatser, det var liksom borta.
Och men förutom att det blir en nostalgisk känsla när man går tillbaka och saker har förändrats. Mm. Vad ser du är problematiken i att det blir på det sättet? För att vi kanske inte behöver diskutera orsakerna till varför gentrifiering sker. För det är oftast liksom en policy eller ett ekonomiskt system som precis tillåter. Men vad är problematiken i liksom från din upplevelse?
Det är ju att just med mötesplatserna, de här mötena som jag fick vara med om i början på 90-talet. De försvinner ju när vissa människor som gentrifiering, som betyder också segregering, inte har tillgång till de här platserna. När Bronx, Harlem eller när Bronx, Brooklyn, långt utåt helvete i Brooklyn eller långt utåt helvete i Jersey inte känner sig välkomna eller ens kommer in till staden. Då missar vi massa riktiga möten som skapar dynamik. Och Jag börjar med en väldigt, jag ska prata om möten och dynamiska möten och contact alldeles strax, som är väldigt intressant. Men jag tänker börja med, jag är bög, jag gick på gayklubbar i New York, vi är i Stockholm. Första veckan i augusti har vi en Pride-festival som är väldigt älskad, som också deklarerar som fan i Stockholms kassakista, för det säljs ringbokskaffe på 7-Eleven och bla 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 bla. Det här Pride, det är ett riot som startade i New York 1969 i juni på en bar som heter Stonewall.
Alltså ett upplopp som en reaktion.
Ett upplopp som skedde på en bar som heter Stonewall, som var ägd av maffian, men där fick queers hänga.
Men då kan man säga att det som hände oss när vi lärde känna varandra var just... Vi var på en hiphopklubb i Gamla stan. Och vi kände inte varandra innan. Det visade sig att vi kände gemensamma personer. Men, och det är ju någonting som... Även om vi inte har umgåtts varje vecka sedan 2007 så har vi upprätthållit en kärleksfull kontakt.
Ja.
Och jag tänker på just det här när vi pratar om möten. För sättet du pratar om möten är, det är väldigt en genuin form av möten.
Mm.
Och när vi då pratar om att bygga städer, alla pratar om möten. Människor ska mötas.
Mm.
Men det är som att man tvingar fram det här mötet på en plats där det inte finns olika människor. Det finns inga olikheter på de här platserna som byggs. Norra Djurgårdsstaden. Hur ska det ske möten i den bemärkelsen som du berättar när det inte är till för alla typer av människor? Det blir en viss typ som har rätt till den platsen eller har rätt till staden. En plats som jag tycker är jätte... praktexempel i modern tid är Hornsbergs strand.
Ja.
För det är så fint. Där möts olika typer av människor, olika klasser, olika etniciteter, allting som man kan tänka sig liksom. Men då blir det ramaskri kring det. Då är det fortfarande en friktion. Vad tänker du kring det när man säger så här, vi ska skapa möten när vi bygger städer. Vad är det vi gör fel?
Uff. Det som vi pratade om tidigare, att staden är människor och byggnader och staden är människor, så då har ju också städer en själ. För vi har en själ, vi har en vilja, tankar, kärlek. Och det är ju en sak som kallas för gentrification of the mind också, som vi har diskuterat lite, som en kvinnas barn har skrivit en bok som heter Sara Schulman. Där de pratar om att det sker ju inte bara gentrifiering på de här platserna, alltså att... fattiga element ställas bort och så ska enbart rika övermedelklass, överklass element få vara där. För det skapar liksom harmoni i staden och pengar. Det är inte bara det. Det sker ju en gentrification of the mind.
Mm.
Som Hornsbergs strand är ett praktexempel på. De där människorna som det skapas friktion med så tycker det blir smutsigt, högljutt, stökigt. Det är ju gentrification of the mind people. Och det är ju...
Förklara vad du menar med det uttrycket för de som inte är familiar.
När du enbart ser en viss typ av människor. Vi kan kalla det för det som folk som oftast identifierade ställen är också i inboxade. Alltså in the box, in the comfort zone. Och det är så roligt med alla de här människorna som jag känner, som jag älskar, men som är i boxen. Det är mamma, pappa, barn, normativt liv. Man har lägenhet på stan någonstans. Alla de läser ju självges böcker hur man ska ta sig ur den där boxen också. Man bara, okej, kan ni bestämma er alla? Så de läser och sitter i sina våningar där vid Hornsbergs strand och läser hur man ska ta sig ur boxen. Men så är det utanför boxen. Människorna där har det kul. Men då blir de förbannade. Så att, lite där en slags metafor att... Du är in the boxen, du är så bekräftad av ett område att du gör rätt, du lever rätt. Som på Söder, alla bor på Söder, sen åker man till Fårö på sommaren eller Österlen. Alla gör detta, det är så det ska vara. Det skapas för mig en gentrification of the mind. Att du blir inboxad för du ser bara en viss typ av liv.
Mm.
Som du tycker är helt legit. Mm. Att det är så här, det är normalt med Lexus och Tesla och bla bla bla. Mm. Eller liksom vad det nu är för något runt dig. Och då blir det friktion, för att när du ser någonting på riktigt, för du kan ju läsa om det där stökiga, härliga livet, fast du vill inte ha det nära dig, för det är jobbigt. Det blir också en skrämselfaktor, för det finns alltid skrämselpropaganda i det här, att det som kommer utifrån är farligt, och ju mer segregerade skapar man nästan som gated communities, fast de där gatorna är ju osynliga, men de finns där.
Mm.
Det är också det som kommer utifrån, som Hornsbergs strand fallet är ju att detta som kommer utifrån, som är på besök och hänger och har kul, är ett hot. För det är inte därifrån på något sätt. Mm. Det blir ett hot. Och vi skapar det här med gentrifiering, militarisering, kontroll. Så skapar vi rädslor.
Mm.
Så det är också rädda människor. Gentrifierade mind people är väldigt rädda.
Mm. Men det är också intressant med just Hornsbergs strand, för att det är ett relativt nybyggt område.
Mm.
Ingen egentligen, om man ska... prata om ägandeskap. Mm. Alla stockholmare äger ju Stockholm, alla, ja, alltså, utifrån det perspektivet. Men det är ingen som har definierat vem det är som har rätt till den där boardwalken. Visst. Eller det är ingen som har definierat vem det är som får ha en restaurang på den platsen. Mm. Bara för att man bor på en plats betyder inte att man äger den platsen. Nej. Utan det är fortfarande Stockholms och stockholmarna. Och när vi pratar om rätten till staden så måste det få vara specifikt de människorna som inte har rätt till staden. Mm. För de här människorna som bor på Hornsbergstrand eller Norra Djurgårdsstaden eller på platser där det är, du vet, man har ett kapital att kunna välja vart man ska bo. De har redan rätt till staden. Mm. Så rätten till staden handlar om de människor, individer och grupper som inte har det. Det är de som ska få nycklarna till staden. Mm. Och om man hela tiden blir motarbetad. Mm. Att så här, du hör inte hemma här. Mm. Att höra det hela tiden. Men det är inte en välkomnande plats. Eller ett Stockholm för alla. Och vad gör vi? Det är också en stor politisk fråga. Men vad gör vi på riktigt för att skapa de här mötena? Eller för att skapa friktion, för att städer är friktion.
Ja.
Det är det handlar om. Och de här mötena är friktion. Och det är fint.
Det är fint. Och det är som, hur får vi folk att förstå? Det där som säger, det där är ju, hur går man in? Det är ju i och för sig politik som inspirerar oss. Politik som ger oss visioner. För vi har inga visioner i politiken nu. Utan liksom vi ska räddas från hot. Och sen säger vi, antingen så är vi duktiga entreprenörer, eller så är vi bara low life som tär på samhället. Mm. Den politiken ska bort. Alltså vi måste få visioner. Mm. För jag menar, nu ska inte jag bli som en gammal gråsosse. I'm more radical than that. Men det är så här, om vi säger, min pappa som bodde i en skog, han dog tyvärr för två år sedan, en helt magisk person. Han bodde i sin skog i Värmland hela sitt liv, där jag själv bodde med honom när jag var liten. Lobråten, Fryksdalen. Han älskade Olof Palme. Mm. Olof Palme öppnade upp världen för pappa.
Vem gjorde inte?
You know. Han fick lära sig om världen. Han fick lära sig om Kuba, Vietnam. Och han reste aldrig till de platserna. Han var precis bara i sin skog. Men han visste om världen, för Olof Palme öppnade upp den för honom. Han skulle kunna bli vilken bitter SD-gubbe som helst när han blev äldre. Nej! När de syriska flyktingarna kom till det här bysamhället. Nu blir jag nästan lite rörd.
Ja, jag med.
Så gick han fort som fan till flyktingförläggningen och hade föreläsningar om allemansrätten och knivlagen. För att han ville att nu har det kommit en nya på besök här i byn. Nu ska de ut i skog och mark som alla andra. Han hade den visionen, han fick den när han var ung. Från en politik som öppnade upp världen för honom. Ja. Den politiken ska vi tillbaka. Eller den behövs. Mm. And who can do that for us? I don't know right now. Det skapar the ungentrification of the mind. Ja. Så att det får vara friktion hos Hornsbergstrand. Och bara kul. Kom ut istället för att läsa självhjälpsböcker i dina våningar. Kom ut och dansa.
Verkligen. Jag tänker också så här. Man kan inte bota rädsla utan att utsätta rädda människor för rätt situation. Alltså det är som KBT.
Ja,
på riktigt.
Ja, absolut.
Man kan göra beteendeexperiment på alla de här människorna som är rädda för det okända. Mm. Men om det där experimentet inom citattecken inte kan ske genom möten, hur ska det då kunna bli bättre?
Jag träffade min nya bästa kompis, Challeballe, 03, nykommen bög. Och han, jag tycker jag skulle prata med honom hur han kom till. Så här, han hängde på RuPaul's Drag Race Communities när han var 12, blev kräftad av världen, så ska han ut på riktigt. Och han säger själv att det är så få mötesplatser för bögar.
Mm. Han är 03, alltså han är född 2003.
03, precis. Han är 18, 18-19. Och hur problematiskt det blir när den enda mötesplatsen är Grindr.
Men okej, Grindr är en dating-app.
Ja.
Ja, precis.
Så kan fnula runt lite där. AIDS, Way to the City. Ja, men de stängde ju Beauty Pills i Hornstull för att de var för högljutt.
Mm.
Det var en väldigt härlig mötesplats för queers. Och väldigt så, lite mer radikal. On the left side.
Mm.
Den fick stänga.
Mm. Men hur, alltså, för att din kompis då, som är född 03, berättar om mötesplatser nu kanske är mer digitala, eller de sker inte i de här mötena för att, vadå, det finns inga fysiska platser för dem att mötas.
Nej.
Eller?
Och vi har mötts genom att han jobbar som kock nu på det ställe jag har jobbat på. Mm. Vi har världens finaste relation, jag och Challe. Jag är lite som jag fick komma en gay daddy. När jag var liten så har jag... I'm not his gay daddy. Men liksom, vi pratar om livet väldigt mycket. Och han pratar om sin ångest eller internalized homophobia som man kan ha. Och slattkänslor och så vidare. Han har varit ute. Eller så här, du vet, som jag har varit med om. Och jag frågar ju om samtiden med honom. Hur känns det? Hur var det för dig när du var 12-13? Och hur kom du ut? Och så vidare. Det är väldigt content. Det är väldigt dynamiskt.
Mm.
Vi har inte träffats digitalt.
Nej.
För det första så är han för mig för ung. För att vi skulle aldrig ha haft sex med varandra.
Nej.
Sen skulle inte jag vara intresserad alltså, digitalt att träffa honom.
Nej.
Men så får jag träffa honom på riktigt på ett ställe. Och det uppstår en så här fin familjär, alltså familjekärlek mellan oss.
Och det är ju ändå en arbetsplats.
Ja.
Så det är ändå skillnad.
Precis.
Mot att det skulle vara en mötesplats på ett annat sätt.
På en bar, på en klubb. Eller där man har så möjligt att kunna träffas och prata. Det är idealet. Där vi kunnat träffas. Så tur har vi gjort det. I och med att jag är ute och rör mig hela tiden. Jag är ju så, jag möter ju folk hela tiden. För det är så jag är. Jag är en utekatt liksom. Mm. Hela tiden. Men så jag är ju radikal på det sättet. Man kan inte kräva att alla ska vara så. För att, you know, jag går 3 mil om dagen i princip. Men ett lättillgängligt sätt att träffas är jätteviktigt. För att mer sådana möten ska kunna ske.
Mm.
För det finns massa unga människor till exempel i givare som behöver träffa äldre bögar. Mm. Det är inte handlar om sex utan handlar bara om mentorship.
Mm.
För vi är en familj och det är superviktigt.
Och varför var det så tillåtande om man tänker... För vi pratar ganska mycket om New York nu. Du har också varit mycket i Damaskus.
Mm.
Men jag tänker mig New York som en... Det har liksom varit som en språngbräda på ett helt annat sätt före sin tid för möten.
Absolut.
För människor som inte har känt att de kan mötas.
Visst.
I andra städer. Men varför var det tillåtande där, tror du, förut? Varför drog sig folk dit?
För att staden, om vi ska ta sex radikalt och prata om queer.
För jag tänkte så här, vad kan vi lära oss från det där?
Ja.
Vi kan lära oss saker.
Staden är jätteviktig. Citykärnan är jätteviktig för queers generellt.
Mm.
Och det här med att säga, ja men kan man inte vara i stan kan man vara någon annanstans. Det är massa coola människor som hänger i Hökarängen och nu börjar folk hänga där. Och absolut, det är jättefint. Jag har ingenting emot det. Jag bor i Rågsved. Rågsveds krog är den coolaste queer karaoken i Stockholm. Men någon från Husby kanske inte pallar åka till Rågsveden här liksom. Så vad vi säger med det här är att staden, city, är jätteviktiga för queers. För där får vi vara anonyma.
Mm.
Som New York i det här fallet med 1969 Stonewall. Folk från hela USA gick av bussar i Port Authority på 42 gatan för att bli det de ville bli, det de var. Som Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side.
Mm.
He shaved his leg, plucked his eyebrow and stepped off the bus and he was a she. Det är en av Andy Warhols transdrottningar. Hollywood Lawn. De drogs till New York för att det var anonymitet, storstad, massor med människor. Och så är det, har det alltid varit generellt för queers. Att alla, som vi säger i Stockholm då, alla queers är inte liksom bekväma i sin ort. Om vi säger orter runt Stockholm.
Mm.
Alla har inte lyxen att vara bekväm i sin ort. Utan man,
kanske inte runt om i landet, verkligen inte.
Och det är ju
inte
landet också, menar jag. Så här, för att det är litet, det är tissligt och tassligt. Det vare sig det är liksom Alby eller Lobrotten. Eller Gräsmark, där jag kommer ifrån. Vi behöver kunna ta oss till en stadskärna, till en innerstad. För att först söka anonymitet. Sen leta upp varandra. Leta upp varandra, queera syskon och bröder och systrar och allt däremellan. För att bli det vi är. Att söka identitet. Och i viss fall när det kommer till HBTQ. Så behövs det ske bland i skymundan. För det finns ett våld eller det finns en skam. Så därför är städer så viktiga. Därför drogs folk till New York. Därför drogs jag till staden. Alltså vi möts i staden. För att till en början då, i det här fallet anonymiteten till exempel. Att kunna leta i lugn och ro efter sina likasinnade. För det är inte lätt att göra det, vare sig det är i Lidingö, eller i Alby, eller i Gräsmark, eller du vet. Men vi behöver staden. Därför är staden livsviktig. Att den får besittas av oss, att vi känner oss välkomna att åka dit. Och tyvärr så är det inte så nu. När jag sitter på queera ungdomsgårdar i söderförort på Röda linjen, där det finns alla organisationer jag har föreläsningar på, sitter jag med så här kids som typ... De har aldrig varit i stan. Mm. Jag frågade en tjej, helt fantastisk, så här, så bara, hur många queera vänner har du? Så här, nej, men jag har två stycken, vi ses ibland. Så här, typ i Hallunda. Och det sen kändes så isolerat och så ensamt.
Och det är det här perspektivet som jag tror att många inte förstår.
Nej.
Att det där är segregation of the mind eller gentrification of the mind.
Yes.
Och det är jätteviktigt att förmedla, alltså jag vill bara betona det du säger med att en ung tjej inte har åkt in till stan. Alltså Nej. Det där har alltid varit ett problem. Mm. Och segregation finns på riktigt. Alltså den mentala segregationen är på riktigt. Det är ingenting man bara sitter och pratar om. Mm. Men de som fattar beslut är så långt ifrån verkligheten eller vanliga människor inom citattecken att det finns ingen, gapet är för stort för att man ska kunna ta beslut för alla olika typer av människor.
Ja.
Fortsätt.
Nej, men det är ju, för det var ju så på 80-talet, alla möttes i Kungsan.
Mm.
Det var Norsborg, det var Rinkeby, det var Husby, det var Lidingö, det var Söder. Det var liksom alla möttes i Kungsan och sen blev det riot för ungdomar som sen blev Fryshuset.
Mm.
Sen byggde de en gigantisk fontän där så vi inte skulle kunna träffas där. Tack för det. Visst, det är fin fontän. Yeah, but you know. Vi möttes i city in the 80s när jag var ung.
Mm.
Men nu kommer liksom någon från orten och bara, vad ligger den där Götagatan? Man bara, Götgatan, du står på den, älskling. Alltså, så var det inte på 80-talet. Nej. Man visste fan vad Götgatan låg. Ja. Att det hette Götgatan.
Ja. Och det är ett stort, jag skrattar, men det är ett jättestort problem.
Ja, det är det.
När jag började universitetet så var det en person som frågade mig vart stadsbiblioteket låg. Mm. Alltså på universitetet.
Yes. Yes.
Från Norsborg.
Mm-hmm. Jag hör dig. Det är ett problem. Mm. Och det handlar inte om snobberi, för det ska inte vara det. Men vi tänker så, ja, men det är snobbigt med stadsbibliotek att veta var det ligger ungefär. Det ska vara typ en viss kulturell klass som vet. Nej, man nästan tänker så. Så får man vurpa tillbaka och bara, nej, det är en demokratisk, mänsklig rättighet. Du ska veta var stadsbiblioteket ligger när du också är på universitetet. Det ska bara finnas, den kunskapen ska bara finnas där för dig. Mm. Så självklart. Traderat för dig, bara, det ska bara vara så. Det här är din stad, älskling.
Mm.
Där har du ditt stadsbibliotek.
Exakt.
Som en Asplund byggde. Inte min släkt, men i alla fall.
Och det är just det här jag tänker kring när du pratar om stadskärnan och queer.
Mm-hmm.
Att det finns inte en, ur en positiv bemärkelse, en queer agenda för när vi bygger städer.
No.
Och det här går ju tillbaka till det vi pratar om, just det här med right to the city eller rätten till staden. Som då det måste få handla om att grupper och individer som inte har kunskap eller har lärt sig eller vad nu än orsaken är, människor som har makt och som tar beslut och som är politiker kan inte sitta och vänta på att någon ska knacka på dörren och säga, hej, de här människorna mår på det här sättet. Det måste finnas en aktiv agenda i hur man ska inkludera folk på riktigt.
Ja.
Och inte ur ett så här pinkwashing-perspektiv.
No.
För inkludering är så urvattnat. Jag jobbar jättemycket med social hållbarhet. Och det är exakt det handlar om för mig, att vara aktiv. Det är en aktiv process hela tiden. Det är som en relation.
Mm.
En stad och en politik måste vara som en relation till medborgarna. Annars så kan vi lika gärna strunta i att prata om social hållbarhet. Mm. Om det bara handlar om pengar.
Visst.
För i slutet av dagen så vet vi alla vad det är för agenda i både det ekonomiska systemet och politiken. Och den sociala hållbarheten måste få vara på riktigt.
Mm.
Och kan vi inte gå ut och prata om saker som segregation, utan istället pratar vi om integration.
Mm.
Om vi inte kan prata om problemen och våga vara agendasättare och våga, folk säger att det är så här jobbiga ämnen, men det är inte jobbigt. Alltså, har man en riktig, på tal om Olof Palme, han visade andra människors perspektiv. Vad hans bakgrund än var, så öppnade han upp världen för andra människor. Och det är det som måste få vara viljan när vi pratar om möten, när vi pratar om det sociala, när vi pratar om exkludering, ska vi prata om, inte inkludering. För det första, för att vi har ett problem som vi måste bemöta.
Mm.
Sen handlar det inte om att hur ska vi motverka gentrifiering? Hur ska vi motverka segregation? Utan det handlar om hur minimerar vi de effekterna som det ger på människor. För uppenbarligen, en tjej som i en grupp som du liksom föreläser för lider av att hon har inte många queer vänner. Då måste man göra någonting åt det.
Då måste man göra någonting åt det.
Mm.
Öppna upp så att hon känner sig välkommen att ta sig till staden, till city. Att så här, och veta kanske vad hon ska. Det finns en mötesplats där, det finns ett ställe där. Det kan ske lugnt och smidigt och anonymt om du just nu behöver det i ditt liv. För det är där du befinner dig, din process med dig själv och din identitet. Det ska finnas tillgängligt, det ska finnas självklart för henne. Och sätta sig på tuben och åka bara några stationer in till staden. Och det här med social hållbarhet, jag älskar det ordet. Och det du säger är att, för mig är det så här, man kan inte marknadsanpassa social hållbarhet.
Exakt.
För social hållbarhet är skört. Och det ska det få vara.
Precis.
För livet och själen är skört.
Mm.
Man vill skapa nu en sån här marknadsstad. Där technically savvy, entrepreneurial. Människor ska liksom starta upp saker och startups och hit och dit. Applåd, absolut. Men är det bara din stad? Det är en död stad. En själsligt död stad. För själen är skör, social hållbarhet är skört. Du måste få vara skört och du måste få skyddas av politiska incitament och visioner. För att det roliga är, de här rika, successful, entrepreneurial människorna som är i boxen. Jag ser dem utifrån. De krisar konstant. Det är därför de sitter och läser de här självhjälpsböckerna, hur de ska ta sig ur boxen.
Man är så disconnected med själen.
Ja, de mår piss.
Mm.
De joggar skiten ur sig och ändå mår de piss. Sorry, not sorry. Så att, snacka om att vara skör, but we have the money. Så att kan vi bara gissa, jo vi alla sköra, men social hållbarhet ska få vara skör.
Ja.
Vi ska kunna vårda och jobba på det.
Precis.
Och det krävs visioner.
Verkligen, det krävs visioner. Och han som myntade begreppet Right to the City,
yeah.
Henri Lefebvre.
Lefebvre, I love him.
Ja, men som han uttryckte det, och det här är säkerligen en förenkling av vad han skriver i sin bok, men för att ändra staden så måste vi våga ändra oss själva inifrån.
Mm.
För att det är vi som är summan av vad staden är.
Ja.
Och om vi inte har kraften eller snarare viljan att förändra oss själva. Och om vi inte ser att vi alltid ständigt behöver förändras.
Mm.
Så kommer vi inte kunna förändra staden till en bättre plats. Vi kommer inte kunna skapa möten på det sättet som vi pratar om. Apollo, tack så jättemycket.
Varsågod, älskling.
Tack att du kom idag. Det här är så bra. Mic drop. Tack för att ni har lyssnat. Och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Och mycket av det jag, alltså Apollo, har pratat om i den här podden baseras på tre böcker som jag nyligen läst. Som jag tycker att vore kul om andra läste. Och den första jag tycker nämna heter The Gentrification of Nightlife and the Right to the City, Regulating Spaces of Social Dancing in New York. Av Lam Hae, som är en bok om just gentrifiering, inte bara om New York utan även om klubblivet och klubbkulturen. Just hur viktigt det är med mötesplatser och klubbar och dans. Som en rituell identitetsskapande sak, framförallt för queers. Det skriver hon om. Sen har vi Times Square Red och Times Square Blue. En annan bok skriven av Samuel R. Delany. Som handlar om just om uppstädningen av Times Square. Och man städade bort liksom porren. Och han pratade om det med alltså sexuella möten mellan olika klasser och etniciteter. Då är det han som också skriver om det här contact versus networking. Och sist men inte minst har vi då Sarah Schulmans bok The Gentrification of the Mind. Som baserar det framförallt på AIDS-krisen på 80-talet. Och är slängt till i nutid där hon ser en generation unga queers som inte liksom har fått lära sig hur det var och vad som hände. Och de pratar om just gentrification of the mind och hur städer och gentrifiering också påverkar våra hjärnor. Det vi pratade om här på slutet, jag och Namo. Så de tre böckerna
tycker jag jättegärna att ni ska läsa. De är jätteintressanta. Tack för mig.
Han har liksom en tes.
Ja, puss.
I...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.